Jag glömmer i genomsnitt 13 saker varje dag. Och får lida väldigt mycket för det. När vi bodde på Vasagatan 5C så hade vi 5 trappor utan hiss, 118 trappsteg. 132 var det. Och det hände ofta att jag kom ner på gatan, visst jag. Så glömde man någonting. Springa upp alla trapporna. Sen när jag kom upp så, vad var det jag hade glömt? Och så ner igen för man ska komma på vad det var man hade glömt som man hade glömt. Så jag kunde hålla på ett bra tag. Så jag har starka ben. Men det heter ju att det man inte har i huvudet, det får man ha i benen. Och det har jag. Det är så här att, jag vet inte om ni har lagt märke till att vi har en frågelåda som står, här sitter på vägen när ni kommer ner för trapporna här. Och där står att du kan lägga dina förbönsämnen och det står också att du kan lägga förslag på predikoämnen. Och jag tittar i den där lådan lite då och då, det kommer en hel del förslag och bönämnen också som vi har beaktat. Och i sommar så låg där en lapp med följande formulering. Vi pratar om att vi inte ska göra fel. Men hur gör vi när eller om vi ändå gör fel? Hur tar man sig ur ett träsk av synd? Vilken bra fråga. För detta är ju någonting vi alla kämpar med, eller hur? Och min erfarenhet är av själavårdssamtal under alla år som pastor att ett av de vanligaste problemen som kristna människor har det är att tvingas erkänna att jag klarar nog inte av det kristna livet. Det är nog för karaktärsfasta människor, inte för en sån svag människa som mig. Och så utgjuter man sitt misslyckande varpå jag ställer mig upp och kommer fram till personen i fråga, ber att få ta handen och så säger jag, jag ber att få gratulera. Äntligen har du kommit fram till den mest grundläggande insikten för att Guds nåd ska få möjlighet att operera mera fullständigt i ditt liv. Nu kan vi börja. Det är utgångspunkten. När man inser vad Hanna här berättar om, att hon också inser att det fanns liksom inget hopp i hennes egna ansträngningar längre. Och redan aposteln Paulus gjorde det här erkännandet efter sin omvändelse, säger han i Romarbrevet 7. Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag, det vill säga min nya natur, jag som kristen, utan synden, min gamla natur som bor i mig, som åstadkommer detta. Men ändå, han utropar till sist, jag arma människa, vem ska rädda mig, befria mig från denna dödens kropp? Alltså Paulus är bottenärlig, precis som frågeställaren som jag läste formuleringen ifrån. Alltså han vågar uttrycka att han handlar tvärt emot vad han innerst inne vill. Och hur eländig han kände sig på grund av det här. Han kallar den gamla syndiga kroppen för dödens kropp. Han kände liksom bördan av den gamla naturen. Så som om han burde omkring på en gammal död kropp. Och det var faktiskt så här att Paulus kom från Tarsis i nuvarande Turkiet, södra Turkiet, en liten stad där. Och det var en sån tradition, kanske på andra platser också i dåvarande romarriket, att en mördare som hade ertappats och dömts, som ett del av sitt straff fick bära omkring på den mördades kropp i flera dagar i människors åsyn. Gick runt i staden med denna döda kropp på sin rygg, den kropp som han hade dödat. Och det var naturligtvis en oerhört skam och ett oerhört lidande. Och en oerhört börda, en otrevlig börda. Var det någonting av det här Paulus kände när han utropar, vem ska befria mig från denna dödens kropp?
Men Paulus stannar inte vid de här förtvivlade orden. Han vet redan svaret. Han har planerat att liksom inleda hela kapitel 8 egentligen med att formulera den här spetsiga problematiken. Han vet att han just står i beredskap att förkunna evangeliets största och mest underbaraste och viktigaste budskap. Ja, det skönaste av alla budskap. Nådens budskap. Nåden är nämligen evangeliets hjärta som gör den kristna tron väsensskild från alla andra religioner eller trosuppfattningar. Guds nåd är nämligen mänsklighetens största behov. Och det är min bestämda uppfattning att vi aldrig i församlingen kan tala och predika tillräckligt mycket om Guds nåd. En del menar att för mycket tal om Guds nåd leder till en ansvarslös livsstil. Men det är precis tvärtom. Ju mer vi förstår av Guds nåd, desto mer kommer vi att avsky synden. Och desto heligare liv kommer vi att vilja leva. Upplevd nåd föder nämligen kärlek. Och kärlek i sin tur föder lydnad. Det kunde aldrig lagen åstadkomma. Det kunde aldrig några mänskliga regler och församlingskataloger, syndakataloger åstadkomma. Men Guds nåd kan åstadkomma. Samtidigt är det sant att nådens storhet endast kan värdesättas av den som rätt förstår Guds helighet och syndens allvar. Om vi inte talar om det så kommer vi heller inte att uppskatta Guds nåd på ett rätt sätt. Nåden säger aldrig, det spelar ingen roll hur du lever, du får ju ändå nåd och förlåtelse. Nåden formulerar inte sig så. Nåden får dig tvärtom att vilja leva som Gud vill. Av någon märklig anledning tycks vi inte riktigt tro på nådens möjligheter att fostra oss till helighet. Nåden är inte någonting mjäkigt, snällt. Det finns ingen billig nåd. Nåden har kostat Gud allt, men nåden är också allt som behövs. Och lika mycket som du tror dig själv behöver åstadkomma, lika mycket tar du bort ifrån Kristi fullbordade verk och säger egentligen underförstått, han gjorde inte allt, jag måste ju också. Och så börjar den här kampen, så börjar den här nedåtgående trenden, misslyckande från misslyckande till misslyckande. Paulus vet att det ligger en oerhörd kraft i nåden. Får jag först säga så här. Den som ställde den här frågan till oss pastorer, förmodar jag, för att vi någon gång i förkunnelsen skulle ta upp det här ämnet, visar mig på att det handlar om en människa som sörjer över sina misslyckanden. Och som inte urskuldar sig med att bara kalla det för misslyckanden, utan faktiskt för synd. För mig bevisar det att det handlar om en sant kristen människa som har ställt den här frågan. En människa som vill leva för Gud och vill göra det som är rätt. Det vill man bara om man har Guds ande boende i sig. För mig bevisar att det handlar om en människa i vilken den helige ande bor. Och att det är anden som uppväcker den här sorgen. Den här bedrövelsen över att det inte fungerar. Över att man gör det man vet är fel inför Gud och sen känner sig sorgsen över det. En kristen människa trivs nämligen inte med att leva i synden. En icke på nytt född människa skulle inte bekymra sig om den här saken på samma sätt. Men här är alltså en människa som är djupt oroad över tingens ordning. Och jag förstår frågeställarens formulering. Hur ska jag göra? Och hur ska vi göra när vi gör fel? Och hur tar man sig ur detta syndens träsk som liksom suger mig neråt och klistrar mig fast där? Och jag orkar och kan inte ta mig upp. Hur gör jag? Men lägg märke till hur Paulus i sin bekännelse formulerar frågan annorlunda. Han säger inte, hur ska jag bli befriad från denna dödens kropp? Han säger, vem ska befria mig? Frågar man hur, så kanske man tänker sig svaret i form av någon metod eller teknik. Eller någon slags andlig, hemlig utövning. Andlig utövningsteknik som man ska tillämpa i sin kamp mot det som gör att man ändå gör det som är fel. Man tror kanske att man ska hitta någon listig formulering att överlista vår själafiende som drar ner oss i det där träsket gång på gång. Men det finns ingen sån teknik. Det finns ingen metod. Och om någon skulle föreslå en sådan metod, så är den ändå dömd att misslyckas. Ingen kan ta sig ur syndens träsk på egen hand. Ingen metod i världen, ingen handlingsplan kan hjälpa dig. Ingen psykoterapi. Och jag med det menar inte att själavård och psykoterapi skulle vara onödiga saker. Men när det gäller den här frågan så kan den inte lösa den konflikten. Ingen bibelläsningsplan i världen. Inte ens ett liv i kloster, om du har funderat på det. Luther gjorde ju det. Och inte ens där fann han svaret på nyckelfrågan. Paulus insåg att om han skulle ha någon chans, så måste den komma helt utifrån. För han var totalt uttömd på sina egna resurser. Och en eventuell handlingsplan som skulle ha presenterats för honom, skulle han bara ha sagt: jag orkar inte. Tack, det var snällt med ditt råd, men jag orkar faktiskt inte längre, för jag har misslyckats så många gånger. Så inte ännu en gång. Jag orkar bara inte försöka. Men därför frågar han istället: vem kan befria mig? Vem kan rädda mig? Och han själv ger oss det triumferande svaret i de ordalagen som avslutar kapitel 7 i Romarbrevet: Gud vare tack, genom Jesus Kristus vår Herre. Och lägg märke till att han säger inte: med Jesu hjälp ska jag nog kunna fixa till det här. Utan han säger: genom Jesus Kristus. Vilket är väldigt, väldigt viktigt. Den prepositionen i det här sammanhanget. Paulus menar inte att Jesus liksom ska komma till hans undsättning i hans akuta kris. Och liksom hjälpa honom där inte han längre lyckas. Men du får sträva så här långt själv. Sen kan möjligen Jesus komma till din undsättning. Fel. Han säger: genom Kristus. Och det betyder istället att räddningen finns i Kristus på grund av vad Kristus redan har gjort. Inte på vad han eventuellt ska göra för det. Utan räddningen ligger i vad Kristus redan har gjort. När Kristus dog, dog han nämligen inte bara för dina synder, så att du skulle kunna bli förlåten. Utan i Kristus så blev också hela den gamla människan, den döda kroppen som vållar dig och mig ett sådant besvär, syndens natur, faktiskt korsfäst med Kristus. För att, som det står, den syndiga naturen skulle berövas sin kraft och sin makt. Så att vi inte längre är syndens slavar och lever fortfarande under den här döda kroppens tyngd och herravälde. Vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. Och därmed ifrågatagen sitt herravälde. Sin rätt att utöva herraväldet. Kristus har faktiskt lyft av den där döda kroppen och begravt den. Korsfäst den och begravt den. Och han, den döda kroppen, har inte längre någon rätt att utöva sin auktoritet över ditt liv. Dopet illustrerar denna underbara och fantastiska sanning. Därför förkunnar vi i denna kyrka och många andra kyrkor naturligtvis: låt döpa dig till Kristus. I den handlingen ligger nämligen en oerhörd pedagogisk illustration och en hjälp för din tro att förstå att Gud har så totalt handskats med den här problematikens upplösning att du får räkna din gamla människa såsom död med Kristus, men också uppstånden till ett nytt liv i Kristus. En ny Herre träder in och leder ditt liv framöver. Du är en ny skapelse i Kristus. Och det hänger, din helgelse och dina försök att behaga Gud hänger inte på den gamla naturens eventuella förbättring, den är passé. Det hänger på den nya naturens vandring med Kristus i den helige andes kraft. Jag ska försöka förtydliga mig. Därför kan Paulus triumferande utbrista, som han gör i Galaterbrevet: jag, min gamla människa, har blivit korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag. Alltså den gamla Roland Hellsten. Utan nu lever Kristus i mig. Det är han som sitter på tronen. Det är han som har kommandot. Det är han som är livet i mig. Det vill säga, Kristus har tagit det nya herraväldet i mitt liv. Och dessutom, den helige andes gåva har blivit mig skänkt. Som en gåva som förverkligar Kristi närvaro och Kristi herravälde, för att det ska upprättas dag för dag i mitt liv. Men kampen finns där, och den bör finnas där. Om du säger som kristen till mig, när jag frågar dig, hur går det med livet i Kristus? Så tror jag det vore bättre att du svarade som den indiske bonden som var nyfrälst, när pastorn kom på besök till byn. Hur går det med det kristna livet? Ja, det är förskräckligt, sa han. Vadå? Ja, det är som ett krig inom mig. Oj då. Hur då? Ja, det är precis som två katter som slåss med varandra hela tiden. En svart katt och en vit katt. Och de kommer aldrig överens. Alltså, hur löser du... Jaha, hur löser du den problemet? Han frågade egentligen, vem av katterna är det som vinner? Och lite eftertanksamt svarade bonden till slut: det är nog den katten jag ger mest mat som vinner. Och det var en rätt insikt i den här problematiken, alltså. Den del av din människa, den gamla eller nya, som du ger mest näring till, får ett övertag. Men Romarbrevet 8, ja, Romarbrevet 7 är en beskrivning av den kristna människan som försöker klara helgelsen på egen hand. Och det finns alltså ingen biblisk gör det självmetod. Finns inte. Romarbrevet 8 pekar på en underbart annan väg att nå segern. Segern genom Jesus Kristus och den helige andes kraft. Och allt sker egentligen utifrån samma nåd som frälste dig. Samma nåd ska bevara dig. Samma hand som drog dig upp ur den djupa dyn i frälsningens upplevelse. Samma hand har ställt dig på den fasta klippan och tänker aldrig låta dig hamna utanför den. Så finns nu ingen fördömelse, börjar Romarbrevet 8, för den som är i Kristus. Till livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Alltså det finns, och detta är den viktiga insikten som du som kämpar med den här problematiken liksom först måste se. Det finns ingen fördömelse över ditt liv. Inte sedan den stund du kom in i Kristus. Det finns det inte nu, och det kommer aldrig att finnas det. För Gud har frikänt dig, och Guds domslut är för evigt gällande. Gud tänker inte ändra på sitt domslut. Högsta domstolen har på grund av din tro på Kristus frikänt dig, och du är frikänt. Bara den insikten liksom kan inspirera till ett heligt liv. När du kom till Kristus blev inte bara dina synder förlåtna och du blev så att säga renad, utan Gud gav dig också en rättfärdig ställning i Kristus. Du blev iklädd Kristus. Det var liksom du hade trädde in i Guds rättssal. Det här är ju Romarbrevet 3, första kapitel egentligen. Du trädde in där som en medveten syndare, och du bad om nåd och förlåtelse. Och på grund av Kristi försoningsverk och Kristi blod så kan Gud säga: jag förlåter dig, allt är rent. Och du vänder jublande om och dansar ut i rättssalen med lovsång på din tunga. Men Herren säger: vänta ett tag, kom tillbaka. Jag är inte färdig än. Från denna stund förklarar jag dig också rättfärdig med Kristi rättfärdighet. Titta här, så tar han fram Kristi rena rättfärdighet. Ta på dig de här kläderna Och så heter det i Nya Testamentet att du är iklädd Kristus. Och det finns ingen fördömelse över ditt liv. Du är i Kristus. Och det är därför som det skorrar så i ditt liv. När du ändå lånar dig till synd. Och det som du vet sölar ner den här dräkten. Och du sörjer över det. Därför att du är i Kristus. Och när du kom till Kristus. Så är detta alltså utgångspunkten. Jag är fri från fördömelse. Lagens anklagelser hopade skuld över ditt liv. Eftersom du inte levde upp till den. Men. Den där lilla skissen kanske kan hjälpa dig att se. Upp och ner, förlåt. Lagen fördömer. Den kräver. Den kräver en rättfärdighet. Fullkomlig rättfärdighet om du ska behaga Gud. Och du inser, jag klarar det inte. Och du står där med skuld. Korset bär i Kristus lagens fördömelse. Kristus bär den. Han uppfyller lagen. Över honom vilar inget misshag, ingen fördömelse. Över Kristus vilar endast Guds välbehag. Men på korset får han bära Guds misshag över din och min synd och vår skuld. Efter korset så kommer nådens välde och ersätter lagens välde för den som är i Kristus. Och vi blir frikända från varje skuld. Och inte bara det, rättfärdighet tillräknas oss, tillgodoräknas oss. Och vi går in i ett liv av frihet från den gamla människan. Vad som sker i frälsningen är alltså inte bara att synden blir förlåten, utan att du får dessutom en positiv kvalitet som man kan säga inte ens Adam och Eva hade innan syndafallet. Vi har en högre ställning, inte bara än änglarna, utan också under de första. Utan också en högre ställning än de första människorna innan de föll i synd. Därför finns ingen fördömelse någonsin. Detta är vad Gud har åstadkommit. Guds nåd har befriat dig till ett helt nytt sorts liv. Och du får en lust att vilja vara helig så som han är helig, som har befriat dig på detta sätt. Vi har blivit tagna ut ur lagens välde och införsatta under nådens välde. Och vi vill inte längre leva som förut. Därför att vi inte vill såra honom som är helig och som älskar oss så högt. Innan korset, så att säga, sårade vi Gud i egenskap av rebeller. Vi bröt hans lag. Efter korset, när vi syndar, så sårar vi Gud i egenskap av barn, hans barn, döttrar och söner. Och vi sårar en relation. Vi stör relationen mellan oss och Gud. Men vi förändrar inte vår ställning. Den är säker. Den hand som lyfter dig upp, den handen håller dig. Och du vandrar liksom i Guds hand. Du faller. Jag faller. Men fortfarande i Guds hand. Ingen kan rycka den ur min hand, säger Jesus Kristus. Och när du är där med ditt misslyckande, så bjuder dig Guds ord: bekänn dina synder, så renar han dig och förlåter dig från all orättfärdighet, och du kan fortsätta din vandring. Detta är det kristna livets villkor, en ständigt pågående process. Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig. Faktum är att vi behöver ständig rening. Det är därför vi är här idag, eller hur? Jag behöver daglig rening. Jesu Kristi blod renar från all synd. När vi vandrar i ljuset, så som han är i ljuset, så pågår en kontinuerlig rening. När det här nu är sagt, så är det ändå så att Gud vill tillväxt, Gud vill utveckling och helgelse. Hans mål är så högt satt att han vill att vi ska bli lika Kristus. Så lika honom som möjligt. Hur ska det gå till när vi har den här kampen mot vår gamla natur? Vet du vad Romarbrevet säger? Håll det för sant att ni är döda från synden. Se på er själva så här, säger Paulus i Romarbrevet 6:11. I Kristus är ni döda för synden, men lever för Gud. Se på dig själv som om du inte längre hade några förpliktelser till den gamla människan. Hon är egentligen död. Och på Kristi kors är hon berövad sitt herravälde. Allt annat som viskas i ditt öra är Satans lögn till dig. Gud sätter inget hopp till den gamla naturens möjligheter. Den varken kan eller vill underordna sig Guds vilja. Den kan aldrig förbättras. Du kommer aldrig att bli bättre. Vad gäller den saken? Och efter mina plus 50 år som kristen, samma gamla fula natur finns där. Och den sticker upp sitt fula tryne lite då och då. Och jag blir förskräckt. Och jag tänker, har jag inte kommit längre på helgelsens väg? Nej, men det är nämligen så att den gamla naturen inte kommer att bli bättre. Och den finns där som en påminnelse om vad jag har blivit frälst ifrån. Och den finns där som en utmaning att vandra i den seger som jag har i Kristus. Det kristna livet handlar om att få en helt ny natur. Ett nytt hjärta som vill Guds vilja. Det är inte bara en negation, utan också att jag har ett liv som där jag vill leva för Gud. Va? En lust att vilja leva för Gud. Du har fått en ny herre i ditt liv och du vill frambära din kropp för honom. Du vill att han ska ha tillgång till dina fötter, till dina händer. Du tillhör inte längre dig själv. Inte ens din egen kropp är din. Och det ligger både en befrielse och en oerhörd förpliktelse i den sanningen. Paulus skriver i Korinthierbrevet: vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande, som ni har boende inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte längre er själva. Gud har köpt er med Kristi blod. Priset är betalt. Det är redan klart. Så konsekvensen, slutsatsen: ära då Gud med er kropp. Se den som någonting heligt, som du inte använder till vad som helst. Den tillhör Gud. Detta är en fantastisk hög syn på kroppen. Ett tempel. Du går omkring som ett levande tempel. Och vi som församling är ett tempel, som också måste vara lika aktsamma om att leva rent och leva heligt, för Guds ande bor i församlingen. Och när en kristen syndar, för det gör vi ju, så gråter den ande som bor inom oss. Har du känt den sorgen någon gång? Eller bär du den inom dig just idag kanske? Det är den helige andes sorg som vi ska vara oerhört tacksamma för. För den vill dra oss tillbaka till korset. Den har bara ett enda syfte: att synden ska klaras upp och att du ska få frid, full frid med Gud igen, så att glädjen kommer tillbaka in i ditt liv. Vet du vad jag vill påminna dig om idag? Att man blir kristen bara genom Guds nåd, men också att man blir bevarad som kristen och helgad av bara nåd. Av bara nåd. Det är nådens kraft som åstadkommer din helgelse. Inga metoder i världen. Och nåden har den kapaciteten. Det står i Titusbrevets andra kapitel: Guds nåd lär oss att säga nej till ett gudlöst liv. Den lär oss att leva anständigt och rättrådigt och fromt i den tid som nu är. Nåden fostrar dig, förstår du? Inte lagen. Lagen har kommit till sitt slut vid Kristi kors. Den stiger åt sidan och den står på. Den står och ser på när du lever ditt liv i Kristus. Och lagen säger: det är ju precis så jag ville ha det. Men jag klarade inte det med mina yttre bud. Men nu, den helige ande producerar i ditt liv vad lagen egentligen, den rättfärdigheten som lagen krävde. Den utverkas genom den helige ande och genom nådens princip. Hur ska jag förklara det? Ni får hjälpa mig. Vi ska ha en liten stund och ni får komma fram och hjälpa mig. Jag jobbade som skolpsykolog igen för några år sedan, och det var en årskurs i fyran där på en skola som var helt hopplös. Och jag kallades in och jag satt i samtal med lärare, med andra lärare och med elever i klassen. Och det visade sig att det var en liten grupp killar som varje lektion började provocera fram en stämning i klassen som gjorde det omöjligt att hålla lektion, helt enkelt. Och det hela visade sig under mina samtal att det var faktiskt en kille som var motorn i alltihop. Patrik. Vad gör vi med Patrik? Helt omöjligt. Jag pratade med Patrik, jag pratade med hans föräldrar, jag pratade med läraren, och ingenting hjälpte. Så till slut så återstod bara den åtgärden som man ibland får ta till, att kanske ändå vi ska ge Patrik en chans i en annan klass. Eller åtminstone ta bort honom från den här klassen så att de får lite arbetsro ett tag. Problemet var bara att det fanns ingen lärare som ville ta emot Patrik i sin klass. Aldrig. Då blir min klass också förstörd. Så värde sig kollegorna i lärarrummet. Ja, men det var en lärare som heter Ann-Marie, tror jag. Ann-Marie, du kan väl försöka. Du är ju en så bra pedagog. Nej, jag har så bra klass. Jag vill inte ha in någon bråkstak. Och det gick någon vecka. Och till slut så bevekades hon i alla fall och sa okej, jag ska försöka. Bra, sa jag. Låt oss träffas i ett samtalsrum. Jag, Ann-Marie och Patrik. Och så satt jag Ann-Marie mitt emot Patrik, och så satt jag mig själv bredvid, och så sa jag till Patrik: du Patrik, Ann-Marie här som ska bli din nya lärare, hon tror inte ett ord på vad som har sagts om dig. Hon tror att du kan bli världens bästa elev i hennes klass. Och han tittade storfrukt: vad är det här? Han trodde inte så. Och hon satte, ja visst, ja, kunde inte annat hålla med mig i min lilla strategi där. Och så tog hon honom in i klassen. Och så kom hon en vecka senare förvånad och sa till mig: kan du tänka dig? Patrik är som ett ljus. Faktum är, han är den bästa killen i klassen. Va? Vad var hemligheten? Var det nya hårda regler? Nu låter du bli att göra det, Patrik. Nu håller du dig på din plats. Massa regler. Inte alls. Det var en ny lärare. En ny pedagog som trodde på möjligheterna att tro på en människa. Det är precis så nåden jobbar. Nåden jobbar utifrån nådens princip. Den förutsätter inte att det måste till regler för att hålla det inom gränserna, så att säga. Den bara uttrycker sitt förtroende för vad Kristus har gjort i ditt liv, och att det räcker. Det räcker med syndernas förlåtelse och Kristi rättfärdighet och den helige andes kraft. Ta det till dig. Ta nåden till dig. Vandra i den här sanningen. Ett steg i taget. Som när jag också gick i fjärde klass förresten. Jag får avsluta med den lilla bilden. Om ni inte blir uttröttade. Jag har hört den förut. Vi var varje termin ner till stans badhus. Det var den stora dagen. Alla fick komma ner och bada i en riktig swimmingpool. Fanns inte så många på den tiden. I min klass fanns en kille som var lam i båda benen och gick med kryckor vanligtvis. Men när vi kom ner till stans badhus så skulle du sett Mats. Han satt sig på bassängkanten, la kryckorna på kanten, hoppade ner i bassängen, och så gick vattnet honom upp till bröstet ungefär, och han sträckte upp sina armar, och så glädjestrålande, triumferande ropar han till hela klassen: jag kan gå, jag kan gå, jag kan gå. Och vi klappar händerna och vi tyckte det här var ju underbart. Men vi visste ju hemligheten, att det var bara i vattnet han kunde gå. När vi skulle gå från badhuset så behövde han sina kryckor igen. Precis så där. Han kommer tillbaka till mig gång på gång. Är det med mitt kristna liv? Jag äger inte kraften att göra det här själv. Då hamnar jag i träsket, så att säga. Men i den helige andes kraft, steg för steg, räkna med andens hjälp. Du är inte utlämnad åt dig själv. Nåden är där och förser dig med den kraft du behöver för att ta nästa steg. Vill du tro det om Gud? Det är hans trofasthet som har sagt: jag tänker inte svika dig. Jag tillhandahåller nåd i prövningens stund. Och därför säger Paulus till Timoteus, sin andlige son, bli allt starkare. Han säger inte i teologin, i läran, han säger det också, han framhåller det, men det är inte där hemligheten ligger. Han säger inte bli bättre på det och det, Timoteus. Han säger bli starkare i nåden. Bli starkare i nåden. En församling som är stark i nåden, i en sån församling trivs syndare. I en sån församling odlas en ödmjukhet och en tacksamhetens atmosfär. För man vet vad man har fått förlåtet. Och man vet vad Gud har gjort med en. Och vilka stora rikedomar man har i Kristus. Och det är motivationen, det är drivkraften att vilja vandra vidare. Det finns ingen högre bön som jag beder för den här församlingen. Och jag beder den, jag tror nästan varje dag. Gode Gud, håll oss heliga. Håll oss heliga. Hur ska det ske? Genom nåd. Genom att förundras över Guds nåd. Ständigt, ständigt, ständigt. Till det synden överflödade, där överflödade nåden ännu mycket mer. Amen. Herre, det här är ett budskap som jag tror flera kanske behövde på ett särskilt sätt här idag. Du ser nu de människorna som i sina hjärtan brottas, skäms eller gläds över att ha sett det här. Kanske skäms det för att det har gått så dåligt sista tiden. Du är här för att förlåta, du är här för att tala nåd in i den människans liv. Herre, jag ber dig att hon eller han just nu inte ska känna att hon eller han inte kan ge sig till känna, utan längta så efter den här befrielsen, att få avbördas detta skavande ok och njuta av segern i Kristus. Hjälp oss att avsluta den här gudstjänsten på ett värdigt sätt, så att vi alla går härifrån